Fan, jag känner att jag satte takten där. Jag hoppas verkligen att jag satte. Tjena Jocke, hur är läget?
Ja, tjena Magnus, det är bra.
Härligt.
Hur... Jag älskar den här lite hackiga början som bara så här. Ja, jag vet inte om det skiner igenom att det inte är planerat eller om det bara låter stiltigt. Jag vet inte.
Ja, men,
är det charmigt eller är det? Nej, det är det väl inte. Det är det ju inte, men jag menar jag tänker så här, är det charmigt eller är det bara jobbigt?
Ja, jaha. Vad är det här för diss i precis första sekunderna i podcasten?
Nej, men jag tänker så här, när man lyssnar på podcast och får man ska ju ändå gå in i något form av mode och hitta någon form av känsla liksom att vi har ju i alla fall jobbat med den metodiken att vi kör bara igång, vi har de ämnena vi ska prata om liksom, och så kör vi bara igång och ser lite vad första ämnet tar oss och pratar om det.
Ja.
Men just då de första 10 sekunderna eller så här, första smågrejerna när vi hälsar folk välkomna och så här. Ja. Nu hade vi ju inte det, nu blev det bara lite skratt och lite så här flum.
Ja.
Jag tänker, det kan ju vara jättecharmigt. Eller så tycker folk bara att det är irriterande och jobbigt, och jag vet inte. Så jag tänkte bara så här, vad tror du?
Ja, jag tänkte jag skulle skjuta lite från höften den här gången. Jag kom på att jag glömde stänga av högtalare, så jag hade dig på högtalare i fickan. Så jag vet inte hur det här lät. Men jag kände, för att vara lite spontan och disrupta lite. Och så vet du riktigt mer kanske på att jag bara drog igång allting efter att du hade nej, klappat för att synka det här avsnittet. Men jag tycker att det är full rulle. Jag gillar att bli överraskad.
Ja, absolut. Men då ska vi väl säga den klassiska frasen varmt välkommen till det 39:e avsnittet av 150 kilo podcast.
Där ja.
Vad gör du i Karlskrona? Du sitter och...
Jag sitter
i din bunker.
Ja, i min... den börjar bli så vacker den här. Den består ju av massa olika byggsatser den här studion.
Och nu känns det som att den har börjat liksom få lite så här... Den har byggts upp på ett väldigt proffsigt sätt. Den börjar få väldigt fin karaktär. Och det är liksom en fjärdedel av den här lilla båset har liksom lite fönster nu också. Så jag kan se ut genom det andra fönstret och se vilket fantastiskt vackert väder det är i Karlskrona idag. Och jag är på... väldigt bra humör, fastän jag är lite fyllesjuk, som det heter på norska. annars så är I'm splendid. Jag har Olivia här på besök i Karlskrona.
Så att, ja, vad härligt.
Det kunde inte vara bättre just nu. Alltså.
Du får hälsa henne så mycket från mig.
Ja, och hon hälsar dig också. Så att, ja. So that's cleared.
Och nu hälsar hon tydligen till alla våra lyssnare också.
Ja, det är klart. Det är klart.
Det är härligt.
Ja, men hur är det själv då? What is Stockholm like?
Ja, det har ju varit ruggigt och regnigt och skitäckligt. Men idag så nu, jag sitter ju på kontoret så det här i källaren, så är ljudet som förra gången. Jag tyckte ändå att det funkade, men det är väl kanske lite burkigt. Det är för att jag sitter ner i den här vitkaklade källaren liksom.
Ja.
Eller jag sa vitkaklade förra veckan också. Den är ju inte vitkaklad, den är ju vitkalkad. Jag sitter i alla fall här nere och på vägen hit, så det var fantastiskt väder och jag mår också bra. Jag är pigg och har drivet idag i alla fall, så det är jävligt skönt.
Alltså om det är någonting jag mår dåligt av, då är det att se bilder på Instagram när vänner till mig sitter typ i Vita Bergsparken eller det så här, sitter längs de här Söders fasader och glassar i solen. Alltså jag mår så dåligt av att se det här när jag själv inte har möjligheten att vara i Stockholm. För jag får liksom upp ögonen för jag börjar sakna Stockholm så jävla mycket. Och hela den här sommarkänslan i Stockholm, den är så nära nu och det går nästan att ta på den. Och...
Ja, den är ju påtaglig liksom i allt man gör, känns det som.
Ja.
Den finns ju närvarande där även om man inte... är där än, men det finns ju på något sätt ett ljus i slutet av tunneln där man vet att det här kommer bli bra.
Och det är så sjukt att man, eller jag i alla fall, bygger upp en sån extrem, alltså allting handlar för mig just nu bara om att det ska bli sommar. Eller så här, eller hela, eller eftersom jag bygger upp så mycket kring sommarkänslor på något sätt. Och ja, det är obehagligt. Det gör ju att så här, alla andra årstider har ett sånt otroligt mindre värde. Så
ja,
att det...
jag förstår det. Men för mig så har jag försökt hitta någon form av räddning i det, i att ha skidåkning som favoritsport och försöka komma iväg så mycket som möjligt och utöva den.
Mm.
Nu har inte jag kommit iväg en enda dag. Jag har haft en skidag de senaste två säsongerna och det får mig att vilja fan skjuta mig själv. Men det kommer väl tider i livet när jag kommer ha mer tid och pengar att kunna göra det, förhoppningsvis.
Ja, gud.
Men du skulle ju resa bort förra veckan, eller efter att vi spelade in, så skulle du packa, för du skulle till Danmark och till Lego Innovation House. Var det?
Precis, det skulle jag.
Hur var det?
Ja, det var Danmark. Alltså, fan, det är någonting som händer när man ska börja jobba i Danmark. Det, ja, men redan på bussfärden dit så börjar de första birarna knäppas upp och liksom alkoholen bara plötsligt så här, var kom det här ifrån? Vi sitter liksom på en buss och det börjar supas ganska rejält bara för att så här, ja, men vi ska till Danmark. Det är liksom legitim nog att, eller så här, anledning till att supa. Så att, vi kom i alla fall fram till Århus där vi skulle ha den här 48 timmars hackathon.
Men jag måste bara fråga så här, heter det inte Århus?
Nej, Århus ligger ju i Sverige.
Ja, precis. Ja, men då så.
Århus är det här med ett dubbel A ibland och ibland aha, med Å.
På
Jylland tror jag att det ligger. Du kan jag nog vara ganska...
Ja, du är 10 gånger bättre på geografi än vad jag är. Så jag litar på dig. Jag skulle bara kolla läget.
Ja, nej. Okay. Men ja, vi kom i alla fall fram där väldigt sent på kvällen. Och så står ju då de här som ska ha hand om oss där i... vi kommer ju då fram till hostlet dit vi då anlände först. Och då är den här stockholmska... Simone Giert som då, hon går på Hyper Island Stockholm, hon har haft det som ett projekt i skolan att anordna hela den här grejen. Och då är ju liksom halva våran buss är ju stupfull och bara trillar in på det här hostlet. Och alltså jag vet fan, det, för mig känns det väldigt märkligt på något sätt att känna att det är okej på, eller jag vet inte, så här, första bemötandet med någon man ska jobba med så är man jättefull.
Alltså, det kanske inte är så smart.
Nej, men...
Men å andra sidan så förstår väl de också, och de har väl också på något sätt varit unga i den situationen, att nu åker klassen på en... alltså det blir ju en klassresa liksom.
Ja, jo. Ja.
Till Danmark. Så folk, de måste väl ändå fatta att sånt här kan hända.
Jo, men det är klart. Men i alla fall, hela känslan där var ju, jag var lite chockad, jag var lite så här, vad fan händer typ? Eller jag var lite, jag inte skämdes, för jag var ju inte alls full själv. Som man brukar säga, men jag liksom hade druckit 2 öl liksom, på 8 timmars bussresa. Men jag kände i alla fall så här, jag skämdes lite för de som jag kom dit med. Men någonstans så fick jag ju då upp ögonen för det här under resten av helgen, att så här, men vi är ju faktiskt i Danmark. Man får liksom dricka bärs medan man jobbar på något sätt. I alla fall...
Varför skulle man få det? Alltså, är det något så här underförstått i reklambranschen? Att så länge du är i Danmark, då får du kröka på jobbet.
Ja, men typ, jag vet inte. Du måste ändå säga att det här var ju under en helg och det var ganska ändå hyfsat avslappnade former på allting. Liksom. Men,
ja, jag förstår.
Så att jag ska inte säga att alla super på jobbet i Danmark. Men det är den känslan man ändå får just när en svensk som måste traska till Systembolaget liksom... på något sätt bara kan komma dit blåägd och gå in på 7-Eleven och handla sin fantastiskt goda Tuborg. Men hela grejen, det var hela den här hackathon var
Väldigt, väldigt spännande. Det var skitkul. Vi var ju tre skolor där. Hyper Island Stockholm, Kaospiloterna och vi i Karlskrona. Och så samlades vi där. Det var så jävla ballbyggnad mitt i så här, vad heter det? Hamnområdet. Skitmodern, jättehög byggnad. Så vi var, samlades då.
Var den byggd i Lego?
såklart det var. Nej men just det, det måste jag tillägga. Vi var ju aldrig på Lego, Legoland eller Lego Innovation House eller dylikt. Utan vi var på Kaospiloterna i Århus. Legoland ligger i Billund. En bit söder tror jag. Om Århus. Mm. Men vi samlades i alla fall i toppen av den här byggnaden med fantastisk jävla panoramautsikt. Som man, det var jävligt inspirerande helt enkelt att sitta där och få den här introduktionen av de här extremt, alltså sådana fantastiska människor på något sätt. De är sjukt smarta, de jobbar liksom med något av världens mest intressanta jobb. Och samtidigt som de är så jävla barnsliga och bara, du vet, man bara ser hur deras hjärna funkar på sånt jävla likt sätt som ett barn skulle fungera när det kommer till idéer och hur ögonen bara skiner upp när man kommer med någon idé. Och, ja, vi fick ju signa en väldigt så här, hemlighetsgrej, så jag får ju tyvärr inte berätta om riktigt så mycket som jag skulle vilja om det vi gjorde.
Du får alltså inte säga någonting om någonting.
Ja, men typ.
Så vi pratar alltså bara runt det.
Ja, i princip. Nej, men det var alltså grejen är så här. Vi skulle egentligen komma på en massa balla idéer kring en del ämnen och briefar som vi hade fått från dem. Och då presentera dagen därpå för liksom hela Lego-styrelsen. Och då, men det var så häftigt. För vi fick hela tiden så här coaching av Lego-gubbarna på plats. Och de, nej, men det var så här. Vi tänkte ju hela tiden så här, skitball teknologi, så här, wow, det här skulle man kunna göra, det här och det här. Och så bollar man ju det här med dem och de bara, ja, men det där har vi ju redan gjort. Och man bara så här, men va, det här har man ju inte gjort om typ så här, för de 20 år känns som. De är ju verkligen så här sjukt långt före och de har gjort liksom allt när det kommer till allt inom Lego, vilket är fantastiskt häftigt.
De är väl ett företag som har liksom gjort sin produkt så perfekt den kan bli över så många generationer liksom.
Ja, ja men verkligen.
De har ju sett så här, vilka färger funkar, vilka bitar gör vi för att få, alltså hur många typer av legobitar finns det liksom som inte är de här specialbeställda. Mm. Det finns ju bara ett visst antal och ändå kan du skapa hur mycket som helst liksom.
Ja.
Och det vet ju de och de har ju verkligen så här satt det, så de har ju gjort det till perfektion liksom för ja. Att de har gjort det så länge.
Ja men just också att så här, den första legobiten som gjordes passar ju fortfarande ihop med de som görs idag.
Ja, jag vet. Det är så jävla sjukt.
Ja, men det är så ballt koncept att göra så här, ja, allting ska funka med allting och allting ger ett mervärde till, alltså varje sak du köper ger ett mervärde till det du köpte innan. Men vi hade en jävligt trevlig kväll och Århus, fan vilken vacker jävla stad det är. Jag gillar verkligen den stan. Den är, ja men det känns som ett Köpenhamn på något sätt, fast i lite mindre och så här hanterbarligare format på något sätt. Jag gillar det så fan. Jag kan verkligen tipsa. Ja, men nu, om du tycker att vi på Hyper Island är en sekt då, så kan jag ju berätta att Kaospiloterna, där har vi en riktig jävla sekt.
Vad då?
Ja, men de sakerna de gör på den skolan, det är ju beyond. De går ju ut i skogen, ritar en ring på marken och så får en elev sätta sig i den här ringen i 48 timmar. Och får en dunk vatten bredvid sig typ. That's it. Och det kommer
varför skulle jag göra det?
Ja, men det är det. Man får ju aldrig riktigt förklaring till varför eller så här, eller det handlar om så här, den här själsliga resan på något sätt.
Men de är ju sjuka i huvudet.
Men hela det här Lego-hackaren avslutades i alla fall med en sån här, också en ganska härligt fast ändå harmlös mjukporrsvariant av sektbeteende. När man alla hade varsin Lego-bit och man skulle skriva sitt ord från den här helgen på den här Lego-biten och så byggde vi ihop det här till ett
sitt ord. Var det ett ord som man själv skulle beskriva den här helgen?
Ja, men typ. Alltså, det kunde vara allt möjligt. Det var väldigt mycket wackiga ord på det här, på de här legobitarna. Men det var, så byggde vi ihop det här till ett härligt och vackert lego...
collage.
Ja, precis. Du hade nog fasat över hela sektsituationen det här.
Jag känner det nu, att det bubblar lite inom mig och jag tycker att det, ni är sjuka. Men det man vill ha från Lego är att de designar en Lego-gubbe som är efter en själv. Igår efter inspelningen med... Ja, jag har inte sagt vad det är jag jobbar med än.
Nej, är inte det hemligt?
Nej, inte längre. Det är officiellt nu.
Okej, okej. Ja, jag vet ju redan, så att det är ju bara...
Ja, du vet ju. Men till de andra, så att vi kan prata om det mer enkelt, så är det folkets främsta företrädare. Den här serien som du aldrig kan uttala och inte vet namnet på.
Ja, yeah. Folkets främsta fiende.
Men den heter i alla fall Folkets främsta företrädare. Säsong 2 är det jag jobbar på. Ja, det är ju en webbserie för SVT Play där komiker förklarar svenska fenomen.
Ja.
Första säsongen så förklarade de typ Socialdemokraterna, Moderaterna, SD, successionsordningen.
Mm.
Och de gör det på ett humoristiskt och jävligt snyggt och bra sätt.
Alltså, liksom. Jag måste ju fråga, i och med att du ändå är med och skriver material till det här, så lär du ju ha någon form av förhållning till S, eller liksom, vad heter det? Public service-förhållande till valåret, hela den biten.
Alltså, public service får ju inte ta ställning.
Nej.
De får ju inte propagera på ett eller annat sätt. Man får slå på alla, liksom.
Ja, men precis. Men i det regeln, liksom, så länge man slår på alla...
Så länge du slår på alla lika mycket så är det okej, okay, typ.
Okej, okay.
Det är ju det som är det fina med politisk satir, att du måste ha den fina gränsen, liksom.
Mm.
Mellan vad som är okej att säga och inte, speciellt när det då är ett sånt medium som är public service, liksom.
Mm. Ja, men precis.
Men det var så här, igår efter inspelningen så var vi jävligt trötta, och jag och Aaron gick hem till honom och satt och snackade lite och tog en whisky och så här, gick ut och käkade. Och sen så skulle jag ut och träffa Alex och mina andra vänner här, och de skulle käka middag, liksom. Men jag och Aron ville äta, och vi käkade sushi.
Mm-hmm.
Och det var en jävla tur, kan jag säga. För Alex och de andra som jag skulle möta upp sen skulle käka på en restaurang som heter Farang i Stockholm.
Är det en ny restaurang? Eller jag känner inte
ja,
till.
Den har väl funnits i ett år eller något sånt där.
Okay, cool.
Men det var... Och det såg jävla gott ut när de käkade och så här. Men jag var så mätt så jag kunde inte få i mig en liten smakbit till, liksom. Men det var tur att jag hade ätit innan, eftersom att deras menyer, avsmakningsmenyn, gick på 1050 spänn per person i slutet av kvällen.
Var det avsmakningsmeny? Är det man får massa olika...
Ja, jag tror att de fick en 8-9 rätter eller något sånt.
Alltså, fan vad jag ser fram emot att tjäna så mycket pengar så jag kan ha de middagsserveringarna.
Exakt, så kände jag också. Men det som är ju att så här, jag har ju... Nu när jag har jobbat så har jag eller jobbat och gått skolan på distans, så har jag kunnat ta ut mycket pengar, liksom, och varit och tjänat mycket under de 3 månaderna som jag jobbade med Äntligen helg. Men sen så nu så är ju det slut och jag gör praktik igen, och då ska du börja gå tillbaka till att leva som en student, och det är jävligt svårt, alltså.
Ja.
Och jag har på något sätt satt en veckobudget för mig själv, så varje fredag så för jag över... Jag lägger alla pengar på ett sparkonto, liksom. Så varje fredag så för jag över en liten summa, liksom, till mig själv. Så att jag har satt mig själv på veckopeng.
Ja.
Och det går ju åt helvete, liksom, eftersom att jag första dagen då på fredagen bränner typ hälften eller allt det här. Och sen så måste jag låna av mig själv, liksom.
Men betalar du tillbaka de lånen någonsin?
Nej, man gör ju inte det. Man sviker
man är
ju sig själv på det sättet.
Sig själv det, så varför skulle man vara skyldig? Eller, ja.
Ja, men precis. Och jag känner väl det att så här, jag håller ju på nu att på något sätt avveckla mitt spenderande.
Ja.
Och det är en process, liksom. Jag kan inte gå från att ha haft mycket pengar och levt på dem, eller levt på det sättet som man gör när man tjänar mer. Och sen så bara helt plötsligt gå tillbaka till att äta pasta och ketchup liksom.
Ja.
Så nu är jag i någon form av avvecklingsperiod och det är oerhört hämmande. Och man mår inte bra av det. Det är ju bättre att i så fall bara så här ha levt som fattig student hela tiden och inte veta något bättre. Och sen så successivt så får man tjäna mer och mer pengar och kunna göra resan uppåt. Men att gå tillbaka är fan vidrigt.
Jag förstår verkligen vad du menar. Att ha pengar och sen inte ha pengar. Men det är fan, det är det värsta som finns ju. Men ja, jag håller med. Jag är också nu i en extremt tajt budget. I förrgår gjorde jag seriöst en hink med köttfärssås fast vegofärs. Och bara det enda jag äter, pasta med köttfärssås. Dag in och dag ut. Men det är ju härligt.
En hink.
Ja.
Fy fan vad äckligt det låter.
Ja, men den står där i kylskåpet och mumsar sig.
Men sen så, jag är ju också en sån person som säger, jag vet inte, det här har vi pratat om tidigare, att jag har lite problem med att inte vara där det händer.
Ja.
Jag är ju den som alltid går sist från en fest.
Ja.
Jag vill gärna kunna så här slita mig och bara, nej men jag skiter i det här, hej då.
Ja.
Eller bara, nej men jag ska bara stanna hem och titta på film idag.
Ja.
Men jag klarar ju inte av det, för missar jag någonting så kommer jag vara så jävla irriterad på mig själv över att jag missade det.
Ja.
Och det här beteendet är ju något som får budgeten att spricka kopiöst.
Alltså jag måste ju dra ett ganska roligt exempel för det där. Ett ganska sjukt sånt bevis på det beteendet var när vi... det här var för några år sedan, skulle till Magic Weekend i Lund, den här stora trollerikongressen. Och Jocke, du hade ju då inte råd att åka på den här och du skulle alltså inte vara där. Och det var skittråkigt, för vi hade verkligen byggt upp det här som våran grej, att så här, vi åker på Magic Weekend, du och jag, Alex och några till. Det var hemskt på något sätt, eller det blev ganska jobbigt att åka på något sätt när jag kände att du inte skulle dit.
Ja.
Och sen var man där första kvällen och sen så plötsligt så vänder man sig om och så står Jocke där och har åkt eller lånat pengar eller vad du hade gjort liksom, bara för att få åka dit och vara där det hände just den där helgen liksom.
Ja, men det var ju så. Jag var ju så här, jag bara, nej men jag klarar inte av att inte hänga med mina vänner på den här årliga konferensen liksom, som vi ändå har gjort till våran grej liksom.
Ja.
Eller hade då.
Ja.
Och jag var ju bara tvungen att vara där.
Ja, jo, jag förstår det.
Och det är, jag vet inte, jag tror att det är ju en bra egenskap, tror jag. Men att vilja vara där det händer och vilja kämpa för att komma dit.
Jag tycker verkligen det här kämpandet, att så här, det finns ingenting som kan komma i vägen för att du ska klara av det. Det är ju coolt och jävligt bra. Men jag är inte säker däremot om det är lika bra med det här att alltid vilja behöva vara där det händer.
Nej.
Men det här har vi pratat om förut också, att just då missar man lite... det här och nuet.
Jo, absolut. Men jag tror att det är en bra egenskap om du kan se det som att har du inga pengar så ska du absolut inte göra någonting, för du ska inte belåna dig själv. Liksom.
Mm.
Men om du ändå känner att så här, nej, men jag vill vara där, jag vill det här, och så tittar du på det och ser att så här, jag klarar av det här. Jag kommer få leva lite knaprare sen. Men det här är värt för mig för att få de upplevelserna som man får, så tycker jag att det är värt att lägga pengar på det. För pengar är trots allt bara, alltså pengar kommer och går, och det kommer alltid att göra det. Och på något sätt så kommer det lösa sig liksom.
Mm. Men jag känner lite att jag saknar det här från, alltså så här, precis som du säger, jag är värd det här, eller jag, det här klarar jag av, och får vara, leva lite knaprare sen. Men jag menar, när man var liten så var det ju alltid det här, eller lite mer den här känslan att man får spara ihop till någonting. Och den, jag tror att det är en jävligt bra grej att göra. Alltså så här, nu för tiden behöver man ju inte spara ihop till någonting längre. Alltså du kan ju bara betala på avbetalning eller vad man nu gör. Så slipper du den biten. Men jag tror att det är en väldigt bra grej att göra, att spara ihop till någonting. Eller se att så här, nu har jag sparat ett par dagar, så därför kan jag spendera de pengarna.
Jag förstår vad du menar.
För att kunna liksom hantera om jag verkligen ska köpa det här eller inte.
Nej, men jag vet inte, jag är inte alls sån. Jag är inte den som bestämmer mig så här, alltså, bestämmer jag mig för att ska jag köpa någonting, då gör jag det. Jag är inte en sån som säger, ja, men det här vill jag ha, så nu måste jag spara. Jag tror att jag är mer spontan än planerande på det sättet.
Ja. Jo, men det är ju det jag också är. Men jag, det är ju det som gör mig väldigt fattig också. Jocke, kommer du ihåg när vi skulle designa den här våra logga som vi har nu? Så vi blev lite frustrerade på varandra när det kom till att välja typsnitt hit och dit och designa den fram och tillbaka.
Ja, men någonting som jag tänkte på när vi gjorde det,
ja.
Det var ju att så här, man säger ju alltid att man inte ska jobba med sina vänner liksom.
Ja.
För att det kan bli problem och man kan börja bråka om små grejer och så här.
Ja.
Men jag har ändå känt att du och jag har haft väldigt bra kommunikation och liksom kunnat jobba på ett bra sätt tillsammans.
Ja, verkligen.
Men det var ju det första motgången liksom.
Ja.
När du och jag sitter på Balubas kontor mitt i natten, jag vill gå därifrån och är trött och har suttit där i liksom, 14 timmar.
Men det var inte typsnitt. Det var inte när vi gjorde loggan. Det här var när vi skulle få ihop filmen från det här julavsnittet, tror jag det var. Eller precis innan jul.
Ja, precis. Ja, avsnitt 23, ja.
Ja, och vi skulle försöka förstå oss på hur man överför
vissa videos. Ja, men så, det var ju det. Men det var ju också det var ju samma kväll som vi bara, nej men vad fan, nu kan vi ju... När vi hade haft den motgången så bara, nej men nu kör vi och gör en logga också. Och sen så blev det ju bra liksom.
Ja, du, jag vet inte om jag minns det så här, men fine. Jag kanske har förträngt. Men i alla fall, så det är hela den här typografihetsen är ju någonting väldigt spännande för just här på Hyper. Det har ju varit väldigt mycket så här. Alltså att välja typografi har jag alltid känt så här, men what the fuck liksom, kan man inte bara få välja eller så här, det där ser väl bra ut, kör på det liksom. Men typografi alltså, ja, det är fonter, alltså hur text ser ut,
det är konsten att att utveckla text, att göra nya typsnitt. Ja. Folk är ju så jävla anala kring typsnitt.
Ja,
framförallt din bransch.
Ja, jo men verkligen. Men nu i alla fall igår så alltså ja, du har ju sett Big Bang Theory.
Ja.
Tänk dig den klassens nörd men utan humorn. Bara nördighet, så här, total nördar. Tre sådana mega typografinördar hade vi på besök i skolan igår som hade en dags workshop kring just typsnitt och dess alla utseenden, och vi gjorde våra egna typsnitt och det var jävligt spännande och så, men de här grabbarna var alltså de var nördiga på en helt ny nivå. Det var verkligen så, de kunde knappt kommunicera genom väggen av awkwardness.
Okej. Det låter helt hemskt.
Ja, alltså det var fruktansvärt för att säga. Och en av dem var ju med då igår när vi var ute och bara var den här totala stelfisken som bara simmar omkring och ingen vill liksom riktigt kommunicera med personen, men han är ändå lite för bra att så här. Ja, men du vet när elefanten är så jävla rosa så att man det går liksom inte att vända bort från den, så man måste interagera på något sätt med den. Nej, men i alla fall nog om deras nördighet. Jag började i alla fall få upp ögonen för hur jävla läckert det är med typsnitt, och alltså verkligen fick en sån här, det bara blommade i mig hur vackert typsnitt kan vara och hur olika man kan uttrycka sig med.
Ja, för jag googlade typografi och på bilder så här, så det kom ju upp så här massa förklarande texter och massa, ja, men bilderna så här, så förklarar de vad de olika delarna av alla olika tecken heter. Och alltså, jag har ju aldrig förstått hur mycket, alltså det är så mycket olika grejer som spelar in, och det här är ju helt för mig någonting helt nytt.
Mm.
Ja, eftersom men... att jag aldrig har nördat kring det här liksom.
Jo, men verkligen, och någonstans det här är ju, jag blir direkt lite så här, såklart på tårna när det kommer till typografi, för att jag vet att Steve Jobs, eller det var ju lite det som var hans här stora grej, att han, när han hoppade av universitetet, så smög han in på typografilektioner och lärde sig konsten om typografi, och det är på grund av honom, enligt honom själv då, som vi överhuvudtaget har typsnitt i datorer nu för tiden.
Jag älskar att det är så här, det är enligt honom själv. När man är så stor att man kan skapa sitt eget liksom
universum, ja.
Det är ju... ja, men sin egen världsbild, eller forma världen hur man vill.
Men det är ju exakt det jag gjorde. Nu kommer jag inte ihåg ordet, vad det heter, men det finns i hans biografi, så finns det en term som handlar om just hans bubbla, att är man innanför hans bubbla så är världen på hans sätt och inte på det vanliga sättet, och han kan övertyga folk till att tycka saker om det ena och det andra bara genom att folk befinner sig i hans bubbla på något sätt. Väldigt intressant fenomen.
Men är inte det lite som Gene Simmons, alltså the bass player i Kiss, han med den långa tungan. Han hade ju också en så här, hans biografi, han har ju sagt så jävla mycket sjuka grejer. Han har ju sagt att det är han som har uppfunnit syre. Alltså, den här människan är ju så jävla sinnessjuk och världsfrånvänd, så att han tror att han har uppfunnit syre. Och när han har också tagit patent på förkortningen OJ när man pratar om orange juice. Alltså som när någon i tv i USA nämner OJ i form av då, och förklarar apelsinjuice,
ja,
så får han lite pengar varje gång.
Nej.
Det är så jävla sjukt.
Ja, okej. Okay. Ja, det är jävligt.
Eller, och det är ju också så här enligt honom själv.
Ja.
Och det är helt jävla märkligt. Men ja, det var bara inte...
Ja, nej, men i alla fall, hela den här känslan jag fick av den här workshopen var, ja, men det är lite så här, det här påverkade mig på något sätt, och jag kände någonstans att så här, det kändes lite som en gammal så här nutida konstlektion som jag hade på gymnasiet, eller lite så här att man tittar på någonting och man får beskåda och man får känna efter. Och det var jävligt skönt, för att det var någonstans så här, ens intuitiva vet hur saker och ting ska vara. När du ser ett typsnitt som har, där ett streck är för tjockt, då ser du att det är för tjockt utan att veta varför, men om du inte då har lärt dig liksom. Men rent intuitivt så vet du hur saker och ting ska se ut. Jo, och den nutida konstläraren jag hade när jag gick på gymnasiet, jag måste bara få berätta om hur fantastisk den här människan var. Det här var nog förmodligen min absoluta favoritlektion när vi hade på gymnasiet. Man satt 2 timmar på morgonen från liksom, vad var det, 8 till 10 på onsdagar och fredagar i ett års tid. Och det enda man gjorde var att sitta och kolla på diabilder hela lektionen lång. Och det var så...
Varför han lärde ner på det?
Ja, men det var ju det. Alltså, vi kollade ju på massa konstverk via diabilden liksom. Men det var ju, det var ju sekundärt nästan. För det var ju just hur han berättade. Han var så otrolig, hade sån jävla inlevelse och liksom hoppade på borden och liksom, han var galen. Men han hade sån jävla inlevelse, så att jag minns ju fortfarande idag liksom olika, alltså jag har ju Mats då i örat när man är i Rom och liksom ser något konstverk eller i Frankrike eller
whatever. Men det finns ju någonting väldigt charmigt i galenskap.
Ja, verkligen. Den här karen har ju liksom brutit ben för att demonstrera sin konst. Och det är, han har en så sjuk jävla passion. Och han är ju verkligen så här, innan lektionerna så är han precis utanför klassrummet och så skakar han på händerna så här, värmer upp dem och får liksom blodcirkulationen igång, som är liksom hans uppvärmning på något sätt innan han går in och kör sin one man show, som det verkligen är. Och det är knappt som man hinner avbryta honom och ställa frågor, för att han bara liksom kör hela vägen igenom. Och det är så underbart. Men jag kommer dock ihåg en grej som från hans lektioner. Det var något som fascinerade mig. Det var något som kallas för color field painting. Och det finns då en konstnär som heter Mark Rothko, som då gjort dessa, några av världens kändaste. Alltså han är fantastiskt stor och välkänd, så att googla honom så får ni se och häpna över vad han har gjort. För att det enda han har gjort, skulle man kunna säga, är färgade rutor på väldigt, väldigt stora dukar. Men hela grejen någonstans är att alltså så här, folk har tydligen stått framför de här och känt så mycket med de här verken och liksom plötsligt bara brustit i gråt av att se på de här verken. Och det är så fantastisk grej, kände jag, att så här, det är bara färgade rutor kan få väcka så mycket emotioner. Och det verkar nästan hokus pokus på något sätt. Men i alla fall, det här, jag var i Berlin då för några år sedan och så såg jag att han skulle ställa ut på ett galleri. Och jag blev helt så här, jag måste se det här och bara få uppleva det här. Så jag gick dit, eller det var inte ett galleri, det var på ett museum. Så gick jag in, hittade det här rummet, hittade min tavla, och jag hade hört då att det tar en väldigt lång stund innan någonting händer, så man måste stå framför den här tavlan. Så jag var ju helt själv, det här var mitt på dagen, vardag liksom, så det var ingen på hela museet. Jag ställde mig framför tavlan och bara stod där. Jag tror att jag stod där i 25 minuter och bara så här, bara väntade på att det skulle komma någonting och bara så här, ge mig känslorna och bara så här, var så öppen jag kunde för att.
Men då funkar det väl inte?
Ja, funkar, jag vet inte. Jag bara kommer ihåg någonstans så kände mig jävligt fånig som stod och stirrade i 25-30 minuter på en tavla. Medans ingenting hände liksom. Så det var lite besvikelse och inte riktigt få det jag kände att jag skulle få. Men
ja. Så du står på ett museum framför en tavla som, ja, jag sitter och tittar nu på Google här på lite av hans verk. Det är alltså tavlor med en grundfärg och sen så är det en eller flera färgade rektanglar på den. Och det här stod du alltså och stirrade på och väntade på att du skulle få någon form av våg av känslor.
Oh shit, vad fånigt det låter när du säger det. Jävlar, vad pretentiöst. Alltså vad fruktansvärt pretentiöst.
Ja, det är skönt att du inser det så att jag slipper säga det.
Oh shit, ja.
Men de är ju fina liksom. Men jag känner ju inte så mycket.
Nej, det där är fan märkligt alltså, att jag blev så lurad.
Vad tycker du om monogami?
Det är komplext någonstans i mitt huvud, för att jag har byggt upp det så här på något sätt. Det är både, alltså så här, jag skulle någonstans kunna argumentera för att monogami är en bra sak, för att vi på så vis kan förhålla oss bättre till varandra och liksom det är lättare psykologiskt att ta hänsyn till varandra hit och dit. Medans det också känns som en så här rent naturligt onaturlig grej på något sätt att vara monogam. Men, ja, alltså, jag vet inte riktigt hur det argumentet håller. Själv, var är du i monogami?
Nej, men jag har tänkt på så här att, eller jag har tänkt på det mycket i veckan, ja, men av många olika anledningar. Men jag har tänkt så här att att vara monogam eller att hålla sig till monogami, att vara en person som bara har en partner och håller fast vid det, känns dels onaturligt eftersom att vi på något sätt är programmerade. Vi kan ju ställa oss, alltså vi är ju tillräckligt moderna människor för att ställa oss över våra drifter och så här. Vi kan alltid se förbi våra naturliga drifter. Vill du, alltså människan har en drift att äta kött nu för tiden. Mm. Och sen så kan du ställa dig över det och vara vegetarian eller vegan. Liksom.
Mm.
Du har det i den möjligheten finns alltid.
Mm.
Men då känner jag också så här, är det ett så bra system? Är det så jävla 2014? Eftersom att det finns så mycket annat. Alltså, våran generation har ju så jävla mycket hjälpmedel till att träffa nya människor, så mycket möjligheter och så mycket plattformar att träffa flera olika människor samtidigt. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Att vi har liksom datingappar, vi har ju sociala medier som där vi alla är uppbundna till varandra 24 timmar om dygnet. Vi har så mycket mer möjlighet än tidigare generationer att interagera med människor. Mm. Och jag tycker bara att så här, det är ett förlegat system att välja en partner och så ska man hålla fast vid den genom vått och torrt för att då till slut så blir någon sårad. Och det här är ett jävligt cyniskt och tråkigt sätt att se på världen, kan jag tycka.
Ja.
I mig själv.
Du är ju sån cyniker när det kommer till
kärleken. Ja, men jag är ju det. Och jag tycker bara att det är märkligt system om du inte ska skaffa barn.
Mm.
För vad är det då bra för? Att, så här, att ni två lever tillsammans utan att ha ett större syfte än att vi bara säger att vi inte vill vara med någon annan. Det är väl okej. Om båda verkligen känner så, då är det jättebra. Men då behöver man ju inte ha det uttalat. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut.
Alltså om båda på riktigt känner att den vill inte vara med någon annan, då löser sig ju monogamin av sig själv.
Ja.
Men om man har driften att man vill göra eller vara med någon annan eller flera eller whatever, så känns det som ett förlegat system.
Ja, alltså det finns ju det här någonstans kanske att man, när man är i en relation, så att man äger rätten på något sätt till varandra. Eller så här, det här är min, jag vill inte dela den här personen med någon annan. För att om...
men om den personen vill dela sig själv med någon annan då? Alltså den personen måste ju få, alla personer måste ju få välja själva.
Jo, men det är klart. Men det är ju det som ju blir problematiskt. Alltså om jag vill att den jag är med, alltså jag vill ju inte att den jag är med någon annan och inser att den andra är bättre än vad jag är på vilket sätt som helst nu. Därför lämnar jag. Så jag vill ju inte stå ensam i slutändan.
Nej, precis.
Det är väl där någonstans grunden ligger.
Ja, och jag förstår den, men jag tycker fortfarande att det är någonting som vi har konstruerat för att vi vill ha något form av, precis som du säger, äganderätt på, på personer. Och jag tycker, som jag sa, att det är att det inte fungerar om du inte tänker ha barn eller har barn på väg. Liksom. För jag tror att det är bra för barn att ha två föräldrar som älskar dem och tar hand om dem. Och jag tror att det är bra. Liksom.
Men då låter det som att det ständigt skulle vara lite av en inte tävling, men så här, man skulle hela tiden behöva kämpa för att vara på toppen av sin näringskedja. Eller så här, för att hela tiden... Alltså här, om man hela tiden... För man skulle ju på så vis bli rädd att bli lämnad hela tiden om man inte har det här bandet mellan sig.
Det blir ju som en som en piska då, som får dig att vilja vara den bästa du kan vara.
Ja, men då blir det ju aldrig så här, man kan ju aldrig riktigt slappna av någonstans i att bara ha varandra då.
Nej, kanske inte. Men om du litar på personen så är väl det viktigare än att ni uttalat är monogama?
Ja, men jag säger inte att jag är uttalad monogam.
Nej, jag vet. Men det, jag säger bara att... För det är ju alltid när man pratar om det här så är det de argumenten du har som man möts av.
Ja.
Och det är väldigt få som tycker som jag gör.
Ja.
Folk tycker att jo, men absolut att det kan vara gammaldags och så här, men så är det ju liksom. Det är någonting som vi har lärt oss så jävla tidigt, att du ska hitta en person som du ska vara med resten av ditt liv.
Ja.
Och jag vet inte om det är så jävla överensstämmande med verkligheten.
Nej, alltså jag förstår verkligen hur du känner, men jag känner bara själv att jag skulle tycka att det var jobbigt att... Alltså så här, motsatsen till att vara monogam är, vadå, vad heter det?
Polygam.
Polygam. Och då, ja alltså, jag vet inte, jag vet inte fan.
Ja, men så här, min ståndpunkt är ju så här. Så här tycker jag om allt som har med det här att göra.
Mm-hmm.
Att oavsett kön, ras, alltså etnicitet, allt... socioekonomisk ställning, vad som helst, så ska alla människor få göra vad de vill, med vem de vill, när de vill, hur mycket de vill, så länge båda vill.
Ja.
Alltså utan att dömas av samhället.
Ja.
Och jag tycker att det är så fel att människor som inte tror på monogamin får konstiga blickar och blir på något sätt utdömda för att det är någonting konstigt. Att inte tro på ett system som vi har skapat för oss själva.
Ja. jag vet inte. Det är någonting som säger stopp i mitt huvud på att fundera i de här banorna.
Det är ju för att du har, precis som jag säger, växt upp med det här.
Ja, absolut. Jag har
fått den här bilden från början.
Verkligen. Och det är ju verkligen som att... Så här, vad är det man brukar säga? Att... för att försöka förklara för en fisk vad vatten är. Eller det var kanske fel sammanhang att dra den metaforen. Men jag hajar ju. Jag är alldeles för insmält i en norm för att förstå hur det skulle vara utan den.
Mm.
Vilket är lite frustrerande att man... jag saknar det perspektivet lite.
Du får försöka krossa din egen världsbild. Genom att vara öppnare för omvärlden. Jag säger inte att du ska gå ut och vara polygam eller inte. Eller bara du, man får väl välja själv. Men jag tycker att det finns så många andra aspekter av det här också. Alltså system som vi har byggt upp för att vi tycker, som människor tycker att det är bra. Eller att det var bra när vi kom på dem.
Ja.
Men att det inte riktigt funkar idag.
Ja, men verkligen. Det finns det ju gott om exempel på. Men ja, nu känner jag mig utmanad att bryta mina mentala barriärer och tänka om lite idag i solsken.
Vad skönt.
Fan, vi har 150 kilos... var det här 39 avsnittet?
Det här är 39 avsnittet, ja.
Fan vad härligt. Då är det 40 avsnitt nästa vecka.
Yes, yes.
Vad betyder siffran 40 för dig?
Ingenting. Men man brukar väl prata lite om så här 40-årskriser och sånt.
Ja, just.
Jag vet inte om det är något vi ska ta upp. Vi är ju inte där än, någon av oss.
Ja, det kan ju vara spännande att förhålla sig till. Jag undrar verkligen hur din 40-årskris kommer att vara.
Ja, jag kommer väl förmodligen krascha något så in i helvete, köpa en röd Ferrari och ragga på någon alldeles, alldeles för ung tjej.
Kommer du krascha först och köpa Ferrari sen, eller kommer du köpa Ferrari först och krascha med den.
Nej, men alltså folk säger ju att jag, eftersom att jag är en person utan ångest och jag ångrar väldigt lite.
Så kommer så plötsligt all ångest komma.
Så säger de att jag bygger upp det här och så kommer livet som en enorm käftsmäll vid 40. Men vi får väl se, jag tror inte riktigt på det där.
Fan vad hemskt det låter.
en kontroversiell tanke jag har.
Okej.
Bara så här, som egentligen kanske hörde till segmentet innan musikgingen som vi la på precis. Så kanske är det här är ganska kontroversiellt, tror jag i alla fall. Och jag är inte beredd att du ska hålla med mig, men att barn, konceptet barn, är själviskt.
Jag förstår vad du menar, men jag tycker det saknas väldigt mycket i det uttalandet för att kunna säga det.
Absolut. Men då säger jag så här, att skaffa barn är ju förverkligande för föräldrar.
Ja.
Alltså jag förstår att man har driften att skaffa barn. Alltså det biologiska förstår jag.
Ja.
Och det är ju därför man gör det från början kanske. Men idag så är det på något sätt viktigt att man gör det för att man ska föra sina gener vidare, få en liten version av sig själv som kan spegla en och utveckla mig som person.
Ja, det var väl lite särskilt kontroversiellt.
Det är ju en fin tanke, men om man tittar närmare på den så känns det lite själviskt.
Ja, men vadå? Det är väl det handlar om? Eller vadå? Jag förstår inte. Det
är
väl...
Att vi är själviska varelser.
Ja, men det är vi ju.
Ja, okej. Okay. Ja, om ja, det är okej. Okay,
jag vet inte
vad
mitt motargument skulle kunna vara. Att så här, nej, det är inte alls själviskt.
Ja, nej, men det finns ju, det säger ju de flesta som jag säger det till. Alltså folk skriker ju på mig när jag säger att skaffa barn är själviskt.
Jaha.
Ja, men folk blir ju helt rabiata. De är så här, nej, men de är så här, nej, det är inte själviskt. Det är, du för ett liv till världen. Bara, ja, men vilken värld är de kommer till? Visst, i Sverige har vi det bra liksom. Men det finns ju så mycket skit och så här, ja, jag har så svårt att så här, värdera liv som inte existerar än.
Mm.
Och det är väl det som gör att jag tycker att det finns inget egenvärde i ett liv som inte producerats.
Ja.
Men den tankeleken får människor att gå i taket ofta.
Ja, det där är något jag inte tänker förhålla mig till. För att jag inte kommer behöva göra det på ett bra tag.
Nej, precis. Nej, men det, så är det ju för mig också. Jag har inte tänkt att skaffa barn.
Men alltså, jag menar just för det är en så jävla, det är en så jävla svår fråga att förhålla sig till om när ett barn blir liksom mänskligt.
Ja, men absolut. Absolut. Och, men jag tycker ju att... jag tycker bara att det är... Men det är en rolig tankelek. Sen så att jag, behöver inte alltid hålla med om den. Och jag kan också slå hål på den själv för mig, alltså, i mina egna tankar. Men jag tycker det är viktigt för människor att ställa sig såna här frågor och se vad det tar dem.
Ja,
för det
verkligen.
Är ganska utvecklande. Liksom.
Gud.
Och jag säger det ju oftast för att skapa debatt och reta folk. Och jag lyckas ganska bra. För folk blir arga. Eller bara upprörda, irriterade, vad som helst. Och så länge man får en reaktion, då finns det ju någonting positivt i och utvecklande i det samtalet.
Ja, verkligen. Det satte du spiken i kistan, brorsan.
Precis. Ja, spiken i kistan på det 40:e, nej, 39:e avsnittet var jag. Nästa vecka var 40. Så vill du ta avslutet dundersnabbt? Eller vad ska vi säga? Ja, är det din tur att tävla?
Ja, det är min tur. Det är min tur. Jag tror lätt att jag kommer slå ditt rekord. Du var lite lugn förra veckan.
Nej, men jag var så snabb att jag stakade mig.
Ja, okej.
Bra, men då gör vi så här. Tack så jättemycket för det 39:e avsnittet av 150 kilo podcast. Jag och Magnus hälsar er... all lycka och gör lite tankevurpor för er själva. Så avslutar vi med någon bra låt. Har du något? Jag tänker, alltså, apropå Lego som vi pratade om i början, så kan vi ju avsluta med Lego House. Den är fin.
All right, det låter bra. Okej. Du är klara, eller du försöker?
Nej, jag räknar ner dig.
Det var
det du gjorde mot mig. Det var ju vidrigt. Okej. Klara, färdiga, gå.
Vänta, vad är det jag ska säga nu? Det är vad folk ska lyssna... Ja, just okej, okay, kanalerna och hit, allt det där är
precis,
tråkiga.
Okej, okay.
Det finns stilt.
Då kör vi.
Okej. Okay,
Klara, färdiga, gå.
Lyssna på oss på youtube.com/Jocke och Magnus. Våra hashtags är 150 kilo podcast. Jag heter Sigle Magnus, Jocke heter Falken 31. På Instagram och Twitter, följ oss, mejla oss på jockeomagnus@gmail.com. Och vi finns på iTunes också, där ja, eller har jag allt?
Perfekt, snyggt. Fan, yes. Du var ju snabbare än vad jag var, du snubblade inte ens.
Nej, för fan.
Det kanske är så här du ska prata hela tiden, så att du inte gnäller mellan orden ibland.
Ja, fan, förlåt för den alltså.
Nej, det är lugnt, det är lugnt. Bra, men vi hörs nästa vecka då.
Det gör vi, det gör vi. Ha det gott på dig.
Bra.
Puss. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm.